Välkomna till den 15:e predikan från den här boken, Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har nu kommit fram till kapitel 8, verserna 1 till och med 17. Låt oss först be. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. Paulus skriver i verserna 1 till och med 17 från Romarbrevets 8:e kapitel. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som lever i köttet kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte i köttet utan i anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden är liv på grund av rättfärdigheten. Och om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår kötsliga natur, så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni lever genom anden, dödar kroppens gärningar, kommer ni att... Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar, kommer ni att leva. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, och i honom ropar vi Abba, far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Paulus avslutade förra kapitlet med att sakligt konstatera att synden hela tiden finns kvar i den kristnes liv. Men dess skuld har redan blivit betald genom Kristi, vår ställföreträdares, oskyldiga blod. Eftersom hans offer har förvärvat oss syndernas förlåtelse, kan Paulus börja kapitel 8 på detta trosvissa sätt. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. För troende finns det ingen fördömelse för synden, eftersom en starkare och mäktigare kraft har uppenbarats. Har gjort sitt inträde. Genom Kristus Jesus har livets andes lag gjort oss fria från syndens och dödens lag. Vi ser det i vers 2. Och här möter vi återigen, två gånger om, det mångtydiga ordet nomos. På båda dessa ställen skulle vi istället för lag kunna förstå det som makt eller herravälde. Genom Kristus Jesus har den helige andes makt eller herravälde som ger liv gjort oss fria från syndens makt eller herravälde som skördar död. I predikans första del ska vi stanna vid att Gud frälste oss genom sin son. När vi sedan i vers 3 möter ordet nomos är det fråga om Guds lag i betydelsen hans krav. Där sägs den vara försvagad genom den syndiga naturen. Lagen är i sig verkligen mäktig. När Herren talade de 10 budorden från Sinai dundrade det och kom eldslågor från berget. Ett basunljud ljöd och rök steg upp. Allt folket bävade. De trodde att de skulle dö om Gud skulle tala direkt till dem. Andra Mosebok kapitel 20 vers 18 och 19. Just där och då skulle ingen våga synda mot budorden. Men människor glömmer så lätt. Och mycket snart faller de på grund av sin fördärvade natur in i det gamla syndalivet igen. Människor förstår inte att varje ord i Bibeln är talat av samma Gud som uppenbarade sig på Sinai och att dessa bud gäller varje stund. När vi till exempel läser "Du ska inte begå äktenskapsbrott" så är det inte bara bokstäver skrivna i en bok, utan den allsmäktige, fruktansvärde guden som dundrar i eldslågor och rök. Detta tänker inte människor på, utan tittar ogenerat i slippriga tidningar eller surfar på liknande sidor på internet. De är liksom avtruppade och känner inte, förstår inte hur Guds vrede är riktad mot detta. De darrar inte ens, utan helt fräckt, skamlöst, utan samvetsförebråelser, syndar de mot Guds heliga bud. Trots att lagen är så mäktig, är människans syndafördärv så djupt att det på ett sätt är mäktigare än Guds lag. Människan har blivit så blind och högmodig att hon i största dårskap vågar sätta sig upp emot Guds lag och synda. Lagen kan alltså inte få människorna att leva ett rättfärdigt liv. Därför skriver Paulus att lagen var försvagad genom den syndiga naturen. Det var omöjligt för den att få människorna att uppfylla dess krav. Men vad lagen inte kunde åstadkomma i våra liv, det gjorde Gud för oss genom att sända sin egen son som syndoffer. Vers 3. Guds egen son ikläddes mänskligt kött så att han skulle kunna lida och dö så som ett syndoffer. Och vad åstadkom detta syndoffer? Paulus skriver rakt på sak att Gud i hans kropp fördömde synden. Djävulen är mycket skicklig på att få oss att synda. Han använder de mest otroliga knep och förförelsekonster. När han väl lyckats byter han snabbt roll från frestaren till anklagaren, vilket hans namn Satan betyder. Han är mycket snabb, målmedveten och ihärdig i sina anklagelser. Han säger: du är inget Guds barn, eftersom du har syndat som du har gjort. Du är min. Men nu har Gud slagit vapnet ur handen på Satan. Hans vapen är ju vår synd. Hade vi aldrig syndat, hade han aldrig haft något att anklaga oss för, och då vore han helt maktlös. Men vad har nu Gud gjort? Han har redan fördömt synden, och han gjorde det i sin sons kropp. Den som vill kan gärna läsa Rosenius dagbetraktelse för den 15 januari, där detta skildras i mycket kraftfulla ord. Kristi heliga och syndfria liv har framställt en rättfärdighet för oss som vi själva aldrig någonsin skulle kunna prestera, men som vi får ikläda oss. Och så har han med sin oskyldiga död betalat priset för alla synder vi någonsin begått och kommer att begå. Därför betraktar Gud oss nu som rättfärdiga. Satan har inte längre några anklagelsepunkter. Eftersom synden redan är fördömd och bestraffad är vi frikända på helt rättsliga grunder. Nästa del i predikan handlar om ett liv i helgelse. Men det finns ytterligare ett syfte från Guds sida när han förklarat oss rättfärdiga genom Kristus, nämligen att vi skulle bli människor som inte lever efter köttet utan efter anden. Livets ande har ju befriat oss från syndens herravälde som leder till död. Skillnaden mellan dessa två sorters liv, köttets och andens, skulle man åskådligt kunna ställa upp sida vid sida i två kolumner. Det är ungefär vad Paulus gör i de nästföljande verserna, verserna 5 till och med 11. Först beskriver han ett liv i köttet i verserna 5 till och med 8. De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som lever i köttet kan inte behaga Gud. Sen följer beskrivningen av vad som hör till Guds barns liv i anden, verserna 9 till och med 11. Ni däremot lever inte i köttet utan i anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden är liv på grund av rättfärdigheten. Och om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Folkbibeln skriver här ande och anden genomgående med stort A. När vi skriver anden med stort A syftar detta på Guds ande, den helige ande. Och när vi skriver med litet A syftar vi på människans egen ande. Åtminstone på ett ställe i vers 10 skulle kanske anden skrivits med litet A. Så här: om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden med litet A är levande på grund av rättfärdigheten. För här är det nog fråga om människans ande som får liv på grund av rättfärdiggörelsen. Man skulle över hela kapitel 8 kunna sätta rubriken frihet från döden. Det handlar om frihet både från den andliga och den kroppsliga döden. Paulus tar först upp frihet från den andliga döden. Innan vi går in på detta ska vi först behandla liv och död ur principiell synpunkt. Liv definieras bäst som att ta emot välsignelser från Gud. Gud är ju livets källa, och den som står i förbindelse med honom lever. Den som har fysiskt liv tar emot fysiska välsignelser från Gud, såsom syre, att andas, föda för kroppen och så vidare. Avbryts detta mottagande dör människan kroppsligt. Den som har andligt liv tar emot andliga välsignelser från Gud, såsom förlåtelse, frid och salighet. Allt detta kommer genom evangeliet om Kristus. Att ha evigt liv innebär att ta emot dessa välsignelser från Gud i all evighet. Död definieras bäst som skilsmässa. Den kroppsliga döden innebär kroppens skilsmässa från själen. I dödsögonblicket lämnar den odödliga själen kroppen för att en gång i framtiden, på uppståndelsens dag, återförenas med kroppen igen. Till förakt och evig skam för de otroende, och till evigt liv för de troende. Den andliga döden innebär själens skilsmässa från Gud. Denna beskrivs bland annat i vers 9. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Den eviga döden innebär att vara skild från Gud i all evighet. Det är det värsta som överhuvudtaget finns. Gud är ju kärlek, men nu ska man leva för evigt i en tillvaro helt utan kärlek. Gud är hoppets Gud, men nu ska man leva för alltid i djupaste förtvivlan. I himlen hos Gud är allt en stor glädje och salighet, men i helvetet hos djävulen är allt en fruktansvärd pina i elden som aldrig slocknar. 1 miljon år går och det blir ingen förändring. Ytterligare 1 miljon år går och det blir ingen förändring. Det blir aldrig någon förändring. I helvetet finns det inte ens hopp om någon förändring. Tillbaka nu till vers 10. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden är liv. Eller hellre, anden är levande, med litet a. Anden, människans ande alltså, är levande på grund av rättfärdigheten. Paulus skriver till kristna, och därför skriver han: er ande lever. När han nyss beskrev det kötsliga livet talade han om död, men nu beskriver han hur anden med stort A, Guds helige ande, har gett liv åt de kristnas ande med litet A. De har mottagit andligt liv för rättfärdighetens skull, det vill säga för Kristi rättfärdighets skull, som de mottagit genom tron. Men det är inte slut på välsignelsen. Paulus fortsätter i vers 11. Och om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar